Peter Öberg läser Agathe av Ann-Katrin Boman i översättning av Anna-Stina Jonsson. Matema. Om jag gick i pension vid 72 skulle jag ha 5 månader kvar att arbeta. Det motsvarar 22 veckor. Och om alla mina patienter dök upp innebar det att jag hade exakt 800 samtal kvar. Med avbokningar och sjukdom kunde det naturligtvis bli färre än så. Det fanns det en viss tröst i, trots allt. Rutor. Jag satt i vardagsrummet och tittade ut genom fönstret när det hände. Vårsolens ljus låg som 4 förskjutna fyrkanter på mattan och förflyttade sig sakta men säkert över mina fötter. Bredvid mig låg en oöppnad första utgåva av La Nausée som jag hade försökt komma igång med i flera år. Hennes ben var tunna och bleka och det förvånade mig att hon fick vara utomhus i bara klänningen så tidigt på året. Hon hade ritat en hage på vägen och hoppade, djupt koncentrerad, på ett ben, sen jämfota och bytte sen igen. Håret var samlat i 2 tofsar. Hon var nog omkring 7 och bodde med sin mamma och en äldre syster på nummer 4, lite högre upp på gatan. Folk trodde kanske att jag var något slags filosoferande original som satt vid sitt fönster hela dagen och kontemplerade långt större saker än hopphagar och ljusets vandring över golvet. Så var det inte. Faktum var att jag satt där, eftersom jag inte hade något bättre för mig. Och för att det fanns något livsbejakande med de triumferande utrop som ibland trängde in till mig när flickan hade lyckats med någon extra svår hoppkombination. Vid något tillfälle reste jag mig för att göra en kopp te och när jag kom tillbaka till min post var hon borta. Hon hade säkert kommit på en roligare lek någon annanstans, tänkte jag. Både kritan och stenen låg kvar mitt i gatan. Det var då det hände. Jag hade precis ställt ifrån mig koppen på fönsterbänken för att låta teet svalna och lagt filten över benen när jag i ögonvrån registrerade något som föll. I samma stund som jag nåddes av ett genomträngande skrik fick jag min stela kropp på fötter igen och gick fram till fönstret. Hon låg lite längre ner på gatan vid ett träd där stigen till sjön börjar. Uppe i en av grenarna fick jag syn på en katt som satt och svängde med svansen. Nere på marken hade flickan rest sig upp i sittande ställning med ryggen mot stammen, hulkade och höll om den ena ankeln. Jag drog tillbaka huvudet. Borde jag gå ut till henne? Jag hade inte pratat med ett barn sedan jag själv var ett och det räknades knappast. Skulle det inte bara göra henne mer ledsen om det plötsligt dök upp en främmande karl som försökte trösta henne? Jag kikade försiktigt ut igen. Hon satt fortfarande kvar i gräset. Med rödgråtna ögon tittade hon upp för gatan, förbi mitt hus. Det var nog bäst att ingen såg mig. Är inte han läkare, skulle de säga till varandra. Varför står han bara där och glor? Så jag tog med mig tekoppen, gick ut i köket och satte mig vid matbordet. Trots att jag intalade mig själv att flickan strax skulle resa sig och linka hem och att allt hade gått bra, satt jag kvar som en fånge i mitt eget kök medan timmarna gick. Teet blev kallt och missfärgat och mörkret hade hunnit falla innan jag till slut smög mig in i vardagsrummet igen och halvt dold bakom gardinen spejade nerför gatan. Då var hon förstås borta. Spår. Ända sedan jag anställde henne hade Madame Syrygg mött mig på samma sätt. Varje morgon satt hon som en drottning på sin tron vid det stora mahognyskrivbordet. När jag klev in genom dörren gick hon fram för att ta min käpp och rock, medan jag la hatten på hyllan ovanför krokarna. Under tiden talade hon om för mig hur dagens schema såg ut och slutligen räckte hon över en hög med journaler som annars var noggrant arkiverade i ett stort arkivskåp.